Ja, ikväll är det den 22 juni 1982 och vi har för hembygdsföreningens räkning samlats i Karingens några stycken för att höra dess historia. Och den som känner till det här bäst i Spannarp, det är ju närmaste grannen här, Anders Gustafsson vid Hallensbäck, Maling Anders, allmänt kallad. Han ska berätta lite grann om historien och de som har bott här. Han är idag 73 år. Vi är mer ifrån hembygdsföreningen. Det är Jonsåke och Johansson som idag är 72 år. Som bägge två känner till rätt mycket om Karingens och dess historia. Och sen är det Lennart Andersson, assistenten som sköter apparaten. Och så är det jag själv som heter Bertil Karlsson. Om anledning av detta så lämnar jag ordet till dig, Anders, så får du då berätta.
Okay. Jag har gjort några anteckningar om Karlens och ska försöka att berätta så gott jag kan. Stugan är köpt av Alma Andersson som var senaste ägaren. Förre ägaren var hennes moster Anna Karlsson. Hon hade i sin tur köpt det av en smed. Priset var 200 kronor. Uthuset var då som smedja. Hon köpte det för att bli av med smeden för hon tyckte han var otrevlig. Hon betalade 5 kronor för smedjan. Den är sedan omändrad till uthus för att den nästkommande ägaren han hade djur. Inneboende var Johannes och Lovisa Svensson. Johannes gick under namnet Karingen. De hade och något vis blivit, så de hade ingenstans att bo och det var i Svegsgan så att de fick bo här. Lovisa var född Hansson och halvsyster till Anna Karlsson. För övrigt var de fyra syskon, Anna, Severina, Inge-Kristina som var Almes mor samt en bror som hette Johannes som bosatt i Amerika. Hur gammalt huset är har jag inte lyckats få reda på, men Lovisa och Johannes flyttade hit år 1870. De kom från Kärragården, hade haft en gård där någonstans. Barnen var små, Karl hette den ena, han var i treårsåldern. De var åtminstone 5 stycken. Men Hanna, den äldsta utav dem, hon stannade kvar i Kärragården och var där hela sin livstid. Det var nog trångt om utrymmena, men Lovisa och Johannes hade stora köket. Anna Karlsson var född till Elisabeths och stugan. Alma och hennes moster Anna hade lilla köket och kammaren innanför stora köket bodde 2 stycken damer kallades för Norby, Johanna och Lovisa. De hade blivit husvilla och fick bo där om de ville inreda där. Almas mor som hette Inge Kristina var kokerska på Uddeholms herrgård i Björketorp. Hon dog när Alma var 2,5 år gammal och hon kom sedan hit och blev uppfostrad här av Anna Karlsson. Det första jag minns från Karingens, då var jag mellan 3 och 4 år. Britta hette en av Karingens döttrar. Hon bodde här längst. Hon hade en son som hette Johnny. Jag och han hade plockat nötter och hon knäckte det mot oss i fyren. Det är ju en del minnen men man kan inte räkna upp allt. Men det levde enkelt och i små ekonomiska förhållanden. Men man hörde aldrig någon klagan. Alma försörjde sig på dagsverken och vävning. Men huset genomgick i början av 1930-talet en reparation. Då blev nya golv inlagda samt nytt loft i stugan. Det blev då även insatt järnspis. Förut lagades maten i öppen fyr i lilla köket samt i en kakelugn inne i kammaren. Elektriskt ljus blev insatt i början på 1940-talet. Det jag fick reda på sedan att Lovisa Karinsdotter eller Lovisa Svensson 1906 och Karinen dog troligtvis 1908 och den sonen som bodde i Tvåker, han hette Karl, han kom ut i tjänst i Hansagård hos August. Hansa August, han var bara 12 år då. Det är vad jag har antecknat. Andersson var född den 1 januari 1878 och dog den 15 december 1966.
Du nämnde här att jag bodde rätt mycket folk på Livne, är det de står på här alldeles?
Ja, Karinen, när han kom hit så hade han ju en gammal märr, har jag hört talas om. Och han hade den jorden här ute, här var ju odlat, där som vägen gick ju där och sen gick den ju framåt vårat till. Så att han odlade ända till den uthuset som står där och så ända bort där som nu planen är, det som festligheterna är. Och han hade en marr och en ko och han skulle även ha haft får eftersom jag har hört. Och då vattade kon, vattade det mest på landsvägsrenar och sen var ju mossen här inne, det var ju inte uppväxt skog då utan det var ju de gamla gravarna. Och där, de dels hade de nog kon där och vattade den ibland och sen så slog de ju gräs där. Det var för övrigt rätt mycket gräs för mina föräldrar, de hade också kor då till att börja med. Och de brukade också slå där, men då hade ju inte karl, då var karlen död så att han hade ju ingen ko. Och då vattade de kon här och sen hade de, jag var med där inne och samlade hö. Och det har jag hört att det skulle, innan så hade Karlingen gjort det. Om han kunde sen samla så mycket så att han hade till en marra också, det vet jag däremot inte. Men att han hade ju en hel del djur.
Ja, det här stycket här uppe, det är inte mer möjligt högt i tunnland eller?
Ja, det är knappast det. Det är dålig djur också.
Rena sånnen?
Ja, det är det. Men han fick visst lite grödor här. Klart om man hade en ko och så mera så blev det en del gödsel och det inverkade en hel del här. Men efter sen han hade det, hade slutat så hade Hansa och Augustan hade den här jorden här. Han, de sattlade lite potatis ibland och råg minns jag att han hade här utanför.
Varför heter det Karingens? Var det här namnet Karingen, vad tror du det kommer ifrån?
Nej, det har jag inte kunnat få reda på för att det visste ju inte hans sonson som jag pratat med nu var Karingens. Men att han hade nog det namnet innan han kom hit eftersom jag har hört det genom andra. Var i Kärregården, jag skulle inte tro att det är det stora Kärregårdsstället det, men för han hade för sig bror att det var, har liggat fler ställen där nere, har inte du reda på det, Håke?
I Kärregården?
Ja, att det höll...
Jo, det är dessa gårdarna som kallas för Spannmarsberg, de har ju liggit där ursprungligen på 1600-talet och länge fram.
Det kan ha varit något ett av dem han har haft, för det var nog inte något stort ställe. Men ett som han trodde, hans sonson.
gamle Karingens
son. Ja.
Så han lever fortfarande?
Ja, det är en, han är 77-78 år.
Men denna stugan är väl troligen åtskilligt äldre än vad detta, när dessa flyttade hit 1870 antagligen.
Ja, det är den ju säkert för att, men hon kunde ju inte ha flyttat hit, Anna Karlsson, innan tidigast på 50-talet i alla fall. Men en sak som inte går att få reda på nu, det visste inte Alma heller, när jag var liten grabb man sprang här och nyfiken var man där också, så jag frågade denna gamla Anna Karlsson en gång hur gammalt huset var. Men då svarade hon mig att hon kan inte svara på det, för att hon hade köpt det utav den här smen. Men innan så skulle den stugan ha stått på ett annat ställe och var flyttad hit. Och jag pratade med hans bror, han sa att på den tiden så hände det väl rätt ofta att de gjorde på det viset. Men att rent bekräftelse på det kan jag ju inte få.
Nej, men jag skulle väl tänka mig att stugan har inte stått här före skiftet. Men det var ju då 1859. Därför att detta är ju allmänning det ligger på.
Ja,
det och de avsattes ju i skiftet. Alltså till grustag och till lertag och sådana saker. All mantalsatt jord var ju delägare i allmänningarna. Sen har ju de sålts undan för undan. Det är därför jag tror att på denna platsen har det inte stått förrän på 1860-talet, men det är ju mycket möjligt att det kan ha stått på någon annanstans innan.
Ja, det, jag minns ju att hon, jag fick det svaret, men att Alma hade aldrig hört talas om det, men de hade kanske inte diskuterat det, det vet jag inte, annars så skulle jag ju och fel, men att jag minns att hon sa på det vis. Men att de kan ju inte ändra sig det, han bror Karlsson, för att han är ju inte född här, utan det var hans far som bara var 3 år när de kom hit.
Nej, det går ju inte att få reda på genom hörsägner ibland. Då fick man gå till gamla längderna för att få klar i det. Det vore möjligt.
Ja, det
klart att det gick, men det
kan ni tänka
sig. Stort arbete att få fram. Så.
Ja.
Vad vet du någonting om det här med den smeden som bodde här? Hade han, var han liksom en byggarsmed här och hade en smedja här ute och verksamhet?
Ja, det skulle han la ha. Men det var inte så värst mycket de gjorde. De hade inte så värst bra verktyg heller. Där som jag bor, det var ju en smed som bodde där. Men det var nog senare, så att om han kunde ha satt upp den. De hade inte mycket till smedje. Det var inte detta och det var än sämre. Där inne i det som vi har planerat och jämnat kullen nu, där inne där i den var en grusgrop, en grushåla innan som vi följde igen. Och där sa de att det skulle ha stått en smedja där. Det var något så här bara professoriskt med en fältersjö eller någonting sånt. Som den de kallar för Malingasmed. Och det enda jag har hört talas om den, jag vet inte om jag ska tala om det, men i detta sammanhang att det var när den bron, den gamla bron som låg här i bäcken, när den byggdes, det var ju en som hette Ek som byggde den. Det skulle vara en väldigt fin stenhuggare och brobyggare. Och då var den här smen, han var där ute och titta på detta här och var nyfiken, och de stod där och slog, så kom det en stenflis och så flög in i ögat. Och då sa de ju att han var smed. Jag vet inte om han väste verktyg och sånt av dem. Det var provisoriskt. Men i alla fall så... Ja, Erik han förstod ju det att... det skadade ögat. Så han tog upp 5 kronor. Och gav han för att han skulle gå till doktor. Men han sa att det gör jag inte så. För då köper jag för mig lite brännvin. Och det gjorde han också, men att det gick ju galet för att han gick ju med det för länge och ögat blev fördärvat så de måste ta ut det. Men det är ju någonting som jag har hört och jag inte kan kontrollera. Det var ju långt före min tid. Men det var inte det för att jag sa det, utan det var det att det var fler smedjor då. Och denna smedjan blev bort genom att hon köpte den och sen när Karne kom hit så gjorde han om det till lagar. Så där, det som nu där, han hade ju både ko och hästen där och fåren. Ja, fåren hade han visst någon annanstans och han hade dem där nere på vintern och så hade de här på sommaren.
Så han försörjde sig då karingen, gamle karingen, på dagsverken utöver de här kreaturen som han hade?
Ja, det kan jag inte säga om han gick så mycket på dagsverket. Han var visst inte så stark till hälsan. Det vet jag min mamma talade om. Ja, det sa en bror också idag. Hon talade om att det gick rätt hastigt när han dog. Han hade varit i Kärregården då och hälsat på dem där nere. Och han skulle gå hem då på kvällen. Så blev han dålig. Min mamma sa inte det, men det sa bror att han orkade inte längre till Brankens. Så mätte han gå fram där. Och så att de tog ut en häst och skjutsade hem hit. Och det var på kvällen och på morgonen så var han död. Så det hade brustet, kan jag tro, han hade bråket. Det vet jag mamma talade om, att han, mannen de kom upp så kom de och sa att han hade dött. Så att han var inte så stark, men annars så vet inte jag. En annan historia om han, det vet Låka också, för att det var ju att han, Karingen och Jonsen kallade om de skulle köra till Göteborg. Och Karingen hade här gamla märrar och den var ju full och det var ju långt att köra till Göteborg. Och de, vad de hade att sälja det vet jag inte, men de var ute för att göra affärer, de hade någonting de skulle sälja. Och på natten när de kom upp senare skulle till sitt emära så hade hon ju kastat hölet. Och det var inte det värsta, för det värsta var ju vad de skulle göra av det i Göteborg. Så att de hade stora problem, men vilken av dem som var bäst i huvudet att räkna ut det vet jag inte. Men de skulle ju stå på torget och sälja någonting där och då... tog de och stoppade det här fölet i en säck och sen la de det under vagnen. Och där gick den här, de kallade för sjåare, och tittade och så där drog det sig här sig undan och då var det rundlade två. Och den ene var sparkad på det och var det var och så var den andra fram och sparkad på det och så de fingret ut framför vagnen i sidan. Och rätt och då så kom de bägge två och sprang och ryckte till sig i säcken och så stack de ju iväg. Men det var som de som blev glada där och det var ju som de sa Jonsson och Karin.
Jo, detta här känner vi igen, för det har Jakob Andersson på Ekeberg talat om också. Alldeles lik som du berättade. Det var väl riktigt.
Så att det är därför, men som sagt vad de skulle sälja det vet jag inte, men de var ju ute i lite affärer och så att han försökte att försörja sig, men det var nog inte så värst lätt om han inte kunde klara sig det stället och så har en familj här på 7 personer. Så.
det var väl inte så lätt bara för han, för det var väl så för många.
Ja, det var det nog.
Så det... Nu för tiden inte räkna ut på vad sätt de kunde klara sig egentligen. Med de förhållanden under vilka de levde.
Nej, det är ju samma jag tänker på här, hur sju personer i denna stugan här, det måste ju ha varit oerhört trampot.
Ja, det är klart, det var det säkert.
Det ville till att de var sams.
Ja, nu var det ju det att eftersom han sa bror, så de fick ge sig ut så fort som de blev så pass. Så jag vet inte, han var inte mental vård när han var ute och hade plats, och då, det var inte så farligt med skolan heller på den tiden, annars kom det ju inte. Och det blev så med de andra också, att de fick ge sig iväg.
Men har du inte någon gång berättat också och talat om att här bodde två olika familjer liksom i detta huset?
Jo, här bodde ju tre. Genom att Alma och Anna, de bodde ju där inne i den kammaren och det köket. Sen den kammaren som väven står i nu, där bodde ju de där Norrbyfruntimmerna. Vad det de hette?
Johanna och Lovisa.
Ja, de bodde ju där inne. Hur länge det vet jag inte, men det var, de hade ju inte något till. Och de gjorde det i ordning, men att det var ju enkelt tag, det är det ju än i denna dag. Men hembygdsföreningen hade köpt stugan och du var med här, då minns du att när vi rev ner rappningen där, så är det gråstensmur, och då var det satt i tegel där, så de hade truntvis haft eldstad där.
Det finns ju ingen eldstad idag alltså.
Nej, det gör det inte.
Och den kammaren, var ju han 4-5 kvadratmeter stor?
Ja, han är kanske lite mer, men det är inte mer. Ja, han är 3 meter i fyrkant, tänker jag. Det är 9. Men... Nej, det var nog inte mycket att röra sig på där heller. Men sen lagade de nog maten här i detta köket här. Det är en väldigt stor fyr, så det kunde de ha många kärl. Så att de fick lava så pass sams, och de kom, men det är klart var de 7 personer här och de 2, och de skulle ha samma kokhantering, så gällde det nog att de var sams.
Men det var väl många sådana här stugor då på den tiden som kanske låg här runt om, eller var det en av de enda som fanns?
Ja, just här vet jag alla inte precis som var mer, för innan den kom längre upp och strömmade till, det var ju en bekant för handlare Anna. Där uppe kom förbi Strömmarberg, det ligger kvar där än, men det är ju renoverat, fast det bor nog ingen nu. Berta och Sven, de har ju det. Där bodde ju de, och det var inte så värst att det heller. De var ju Anna och så Lovisa var dottern, och sen hade hon ju 2 barn, och de hade nog rätt så besvärligt att dra sig fram, det tror jag.
Nej, just här var det inga sådana stugor, men annars var det ju på den tiden att de som inte ägde en jord, de fick ju bygga på ofri grund, som jag sa. Det här är ju många, många stugor som har byggts på allmänningarna. Och sen där utomkring Kyrkemossen, som vi talade om en gång. Där låg vi med åtskilliga stugor, men det berodde ju på att det området skiftas ju inte samtidigt med det andra. Där fick en bygga på den jorden som inte var enskilt ägande på.
Ja, det låg ju inte mer än en, som jag minns det, som Mjölnarhadeln bodde i.
Ja, Anna
Johanna
skallade
det. Ja. Men där hade ju ligget åtminstone 2, om inte 3 längre ner.
Jo, det var fler styck.
Men om vi återgår till det här till Karingens. Du nämnde det här med smedjan, och smedje, det var Så att han levde på det, den här mannen som hade ett innan då?
Ja, han hade nog inte något annat som jag får kunna få reda på. Men det enda som, och det var ju en Alma som hon talade om detta här. Så det var ju, det är så länge sedan. För att om hon nu har flyttat hit på 1850-talet så hon köpte stugan då, så köpte hon den här smedjan strax efter. Men om han hade nog, för att det var nog bara smedja där, och det kan man ju se på muren, vi hade ju nere den och rätta upp den, för den hade ju delvis rasat ner. Och det jag vet inte om, det är ju som en lada utanför, om smedjan har varit så stor från början så han, Karin, gjorde om det, eller han har byggt det vet inte jag. För de hade nog inte smedjorna så stora på den tiden. Så det kan vara vilket som helst.
Ja, idag är ju stugan, de här tre rummen som du har berättat om, det är ju egentligen ett gammalt ytterkök, och sen är det då ett annat kök och kammer. Ja. Två kamrar och så storstugan. Det är väl i stort sett likadant som den har sett ut alltid, vad jag förstår. Du känner inte till att här är omändrat någonting på väggarna, eller den är väl...
Ja, det vill säga att den har varit större. Den har varit längre ut där åt öster till. Så den lutan i. Där huset gick så långt för, som jag minns.
Men vad var det?
Det var som ett uthus där. Och taket där och väggarna, det var hemskt dåligt. De underhöll inte mer än de var tvungna till. Och det blev det som de bodde i. För det var nog nästan likadant i Hörbergs, tror jag. Och då rev de ner den biten där och så byggde de upp... utav det som dugde, den lutan som är där. Och riktigt hur länge sedan, ja, det är ganska länge sedan, för det är i alla fall över 50 år sedan. Jag var inte 20, nej, jag var inte mer 15 år så här.
Ja, men detta stora köket här med kulstenarna på golvet, det är väl som det har varit ursprungligen?
Ja, det är det.
Det är väl det enda som finns kvar i Spannarps socken, skulle jag tro, i den modellen.
Ja, jag vet inte något mer som är så...
de har försvunnit.
Ja.
Annars var ju det på varje ställe för 100 år sedan.
Med sådana här kullerstensgolv?
Ja, och öppen fyra.
Ja.
Bakom.
Ja, det är bara, här är ju bakom också.
Ja, visst.
Du nämnde också, Anders...
Den är använd som jag minns den så länge som hon... Ja, den användes ända till då 1936. Hon hade ju inte så hon kunde baka på något annat vis.
Inmurad gryda var det ju allmänhet också i de där köken. Det är ju inte här.
Gryda, ja, det har här aldrig varit.
Men hurdant var golvet här i den här storstugan då innan? För du sa att det lades om på 30-talet här.
Ja.
Var här kanske kullersten eller
jordgolv? Nej, här var trägolv, men... det låg, så bjälkarna låg rätt på sanden och de hade ju ruttnat upp, så att det var ju hemma, de hade spikat med hemma, gjorde spik med stora huvud, och det var ju slitet så att huvudarna satt ju högt upp, och en del brädor de låg lösa, så jag vet, man försökte bara det, att det var så roligt att gå det, för den gick upp och ner, sa hon, och han trampade en höger och vänster fot, sa, så blev det brädan tjocklig, så de gick upp och ner på det sättet. Det gjorde det ju inte i ytterkanterna, men det gjorde det här inne.
Jag tänkte på det här. Det är ju ett fint innertak nu som är hitsatt sen... vad jag förstår relativt på senare tid.
Ja, men innan, det blev 36.
36, ja. Det var inte innan, var det bjälkar i taket?
Ja, det var likadant som det är där i det ytterköket. Och sen låg där plank emellan på list.
Så det har aldrig varit någon ryggåsstuga liksom?
Nej, det har det nog inte varit. För att det taket, det var... gammalt och rätt så dåligt, så att det har ju varit tal om att de ska riva ner detta och ta fram det i taket igen. Men jag har inte rått någon till det, för att det var så dåligt så att det går inte att använda det gamla, utan delvis kanske då för att lagt in nytt emellan, det blir ju inte riktigt detsamma.
Ja, idag är det ju inte så högt, det är väl i stort sett, en kan knappt gå rätt om en är en 80.
Nej, det går ju inte.
Och det är ju rätt så unikt, men det är klart att det är väl det här inne taket som har dragit ner det lite grann.
Det har ju gjort, det är ju 2 centimeter. Sen låg ju inte det taket ner, utan det låg ju på list, så det var ju 5 centimeter. Så man gick emellan bjälkarna så gick det ju bättre, för då var det 5 centimeter högre. Så det är ju 7 centimeter på så sätt.
Här ute i lutan, där är ju en hylla, eller vad man ska säga, som verkar till vara en massa järnsaker som hemmasmidda. Tror du att det kan vara den första smeden som bodde här som har tillverkat då? Ja. Den är aldrig inventerad riktigt när hyllan, men det skulle ju varit gjort en gång.
Ja, jag har varit inne på det också, men det var ju så mycket ved och brände, så det var inte lätt att komma åt. Där var en kallad för Brettes Lars, han hade varit här och ville undersöka den där lådan hos Alma, men att jag släppte inte dit han, så om hon visste vad det var, det vet jag inte, men att det var ju en farlig massa och illa än, för att det är där kvar det gammal järnbrott och så, men att jag har inte gått igenom det, men det skulle ju vårt rätt så intressant, för jag misstänker att det var.
Ja, det har jag också för mig att det är en del rariteter kanske i kronen här. Men om, och just jag vill ha fram om det var den smed som kunde ha tillverkat någonting och lagt in det. Eller?
Ja, så han ägde ju både huset och smedjan då, så hon köpte det. Fast inte samtidigt, hon köpte ju först huset. Och hon tyckte inte hon hade någon användning för smedjan, så det var bara det att hon tyckte inte han var trevlig att ha en så nära en på sig. Det var därför hon köpte den. Men den blev alltså till användning sen när Karin flyttade hit.
Jag tänker på möblemanget här inne i till Karingens. Det är väl i stort sett samma som har stått här under Almas tid.
Ja,
ifrån 1870-talet.
Den blåa soffan som står där, det var hennes mammas. Den, det var istället för under så bruvare stäng, så hade hon fått den och gift sig. Och det blev inte så värst länge, för att hon dog ju när Alma var 2,5 år, så det var inte så länge de var gifta. Men hon hade ju halvsyskon sen, för att hennes far gifte ju om sig. Så att hon hade ju fler halvsyskon sen.
Ja, här är ju ett par soffor till. Det står ju en soffa vid långväggen.
Ja, det är ju ingen soffa. Det är ju en sån där gammal där säng. Det jag drar ut det. Ja, den har varit här så länge jag minns den. Och stått där. Som en som jag kan minnas i alla fall. Och det var ju en sån till där inne där den soffan står.
I den lilla kammaren.
Ja, den står väl här uppe, men den var rätt så dålig i den säng. Men det var den de använde. De låg ju i den säng.
Ja, men de andra möblerna här har stått här ursprungligen, så det är inga saker som hembygdsföreningen har
fått. Nej, det är det inte.
Hit, ibland de har.
Den byrån som står där på den väggen, det var Hannas kärragårds. Det var ju hennes kusin. Och om de hade något avtal, det vet jag inte, men att... jag var i kärragården och hämtade den och henne sen Hanna var över, hon skulle ha den. Det är nästan det enda som kommit hit. Jag vet, utan den stolen, den fick hon när hon fyllde 70 eller 75 år.
Ja, du menar fåtöljen?
Fåtöljen, ja. Sen ja, det är kanske någon stol som inte har hört till, men det har varit här och det står alltihop. spinnrackarna och de stolarna. Och här ska, det är en pedestal där, den har det inte varit här alltid. Det var den gjort som var gift med Britta, hon som var i Örebro. Han var ju möbelsnickare, arbetade på olika fabriker tror jag.
Men där inne i kammaren där hänger ett gammalt hörnskåp. Det har väl kommit hit, det ja. Var väl inte Almas?
Nej, det kommer
det ifrån. Det tycker jag är en intressant sak förstås.
Ja. Det är det som står i vävkammaren nu, ja.
Ja, det hänger på väggen ja. Det. Ja. Det är kommit från Strömmaberg. Men varifrån du har kommit innan, det vet jag inte om det kan ha möjligtvis ha varit en gammal gröbärns eller så.
Det är ju en gammal sak i alla fall, det årtalet har ju stått där, men den ena siffran har ju kommit väck.
Ja.
Men som bett, det, hundratalet.
Ja,
den kom. Om det ska ha varit en sjua, det skulle jag tro, men säker på det.
Den kom ju hit. Jag kan inte säga om Johan Karlsson levde, men det kom inte därifrån honom. Och ja. Jag skulle nog tro att det är något som har suttit där i de gamla husen när han köpte dem. Men att jag kan inte garantera det.
Nej, det vet man ju inte. Det kan ha gått i många.
Ja, då det
många
kan
generationer.
Ju.
När Alma bodde, hade hon väven där i den kammaren?
Nej,
också.
Hon hade väven här.
I storstugan?
Här, ja.
Ja, jag tänkte nästan det. Ja.
Utan en enstaka gång när hon hade rätt mycket att väva, så på vintern när det var kallt så var det nästan omöjligt att vara här. Så hade hon den där inne i den kammaren.
Ja, där hon ligger.
Ja, där
eller
hon,
där hon låg.
Där hon var. Ja, då levde de ju båda två. Och det var inte stor plats.
Nej, den kammaren är ju inte så mycket större än själva vävkammaren.
Nej, det är den ju inte.
Sen är det ju satt in i en spis, vad jag förstår.
Ja, men det var det ju inte då. För det var ju medan den gamla levde. Hennes moster. Som de hade, hon hade väven där inne. Sen vet jag aldrig att hon hade den. Hon var ju rätt så gammal och det blev, fast att hon tålde nästan hur mycket köld som helst, för det var aldrig någon värme varken här eller det.
Då hade hon inte mycket att elda med heller.
Jo, det hade hon. Det vet väl du.
Hon ändes inte att elda då?
Nej, det. Det skulle ju inte gå någonting åt att de levde sparsamt. De mot slutet när hon låg och var sjuk, så gick de, min fru och så min svägerska, de gick ju hit en och två gånger om dagen. Och sist då kunde hon inte laga mat, utan de var här med mat där. Då min fru, hon var inne här och med mat i henne på eftermiddagen. Och då var det eld i spisen och så sa Alma att hon skulle lägga in två vedträ. Men att tyckte det var kallt och det gick tre träd in i spisen. Så hon la in det, men det hade Alma ligget i sängen och tittat när hon la in det. Nästa gång hon kom igen så hade hon varit uppe och tagit ut det ena träet och lagt det på spisen.
Ja, det var väl invant ifrån ungdomen när den tiden när de var tvungna att spara. De hade
ja, det är väl sånt som. Ja. Och annars så var här ju husen var rent fulla och vi här uppe på låg rent tjockt.
På vinden också?
Ja. Och där ute, där som det är uthusen står där, det var ju en, fyllt av brände som vi rensade ut då, och nu skulle göra i ordning det. Och det låg, detta var ju nu på 60-talet, och det låg ju då bräder och sånt som hon hade fått när vi rev de gamla husen, och det var ju 1930. Och in under dem där låg en helt tunna torv. Så att det var ju över 30 år.
Som inte var rört på 30 år, ja.
Nej, det var inte rört. Det låg mycket, mycket ovanpå det.
Nämnde hon, hon liksom drog sig fram med dagsverk och vävning. Alltså hon vävde åt andra här i socknen. Mot betalning givetvis.
Ja.
Du vet inte hur mycket hon tog för alen, det var mattor huvudsakligen.
Ja, mot slutet var det mest matte, men innan, när hon var yngre och sa då, vävde hon ju en hel del, då hade de ju basta här och spann lin, och så hon vävde ut av linne en del, det blev ju halvlinne egentligen. Och hon vävde handdukar som jag minns, för då det är en gamla Anna Karlsson, hon satt alltid och spilta spolarna. Och hon hade mycket det, och hon vävde till och med gardiner som jag såg hon vävde. Men på de sista åren så blev det ju utslutande mattor förstås. Och det vävde hon. Hon vävde mycket mattor till Varberg. Det var många Varbergsbor som kom ut och hade henne till att väva mattor. Och många, många andra. Det var de, nästan de flesta Spannarsborna så hade de där borta här för att väva mattor. Och det var Hunnestorbor och sådana också. Och det syntes ju när... Är du valla med Lennart när vi skulle göra en Per i ytterköket? Det var ju fullt av... Hon fick gärna de trasorna som blev över. Det var ju i kassar och lådor och allt möjligt. Var... Ja,
hela säckarna med mattetrasor.
Ja.
Nysta.
Det hade varit vävt av i ett halvår om hon skulle väta.
Säkert.
Och det var till och med pengar ibland.
Ja, det såg aldrig jag förstås på natten.
Jo, jag gick igenom alltihop för att jag misstänkte ju att det kunde vara någonting, och jag hittade 18,50 där ute i...
Ja, hela förmögenhet för alla.
Ja.
Men Alma dog inte här, hon kom härifrån innan, för du sa hon dog 1966 och, ja. Och hembygdsföreningen fick ju köpa stugan redan 61.
Hon kom härifrån på hösten 1957.
Jaha.
För då jag talade om att de gick in här med mat till henne, för de orkade inte laga något. Och då var vi här inne en söndag. Och då sa jag, när vi hade gått härifrån, för då låg hon ju och så skulle, hade klockan stannat och hon skulle stå upp och sätta igång den. Och... hon drog den och det gick bra, men när hon skulle sätta igång den så missade hon ju pendylen flera gånger, så förstod jag att det var inte mycket med henne. Så jag sa till att det kan inte gå i fortsättningen. Och då var Angela, min svägerska, och så Svenfors Lovisa, de skulle gå hit om natten och vara här. Men... jag följde dem hit för att de kom ju inte in, utan de fick ju banka upp henne. Men så sa jag att det är inte, ni får nog inte stanna här, sa jag, och sa att de får, behöver inte ha något att gå med och släppa ut dem, utan ni kan lägga ut den vägen och så gå här. Men de var kraviga och sa att de ska nog klara ut det. Men att de kom ju igen en timme efter och var utkörda, så att det gick inte. De fick inte stanna här. Men hon var dålig då, så att diakonissan kom hit dagen efter, så tog hon den med sig till lasarettet. Och då hade ju nästan inget blodvärde då, så att jag var inte någon med henne. Men hon var det ett par månader och sen kom hon ju då till... Spannarps ålderdomshem, det som är församlingshem nu. Men hon tyckte ju inte om det, men att hon fick bort det en veckas tid, sen talade hon aldrig om att hon ville därifrån. Och hon blev sen nya tvåkers Sannagården blev, så kom hon ju dit. Så hon dog ju där. Men jag kan inte säga vilket år det var. Hon valade något år eller väl det i Spannarp. Jag är inte säg vilket år det var det togs i bruk.
Nej, jag minns inte bestämt vilket år de flyttades över från Spannarp till Sannagården, men det var väl inte länge som Alma var här i Spannarp.
Nej, men hon var över, hon fyllde 80 år då den 1 januari när hon kom dit före jul, så då var hon ju det. Men det gick bra, hon trevdes lika bra i Tvåker som i Spannarp, så det var aldrig något, bara hon kom dit så var det bra alltid. Men hon hade ju stugan här nog, ja, hon kom dit 57 och till 61, så det var i 4 år.
Som stugan stod tom här då?
Ja.
Alla förslag skulle varit hemma igen här i stugan, hade de inte det?
Jo, till att börja med så talade hon om att det var bara någon gång sen hon bara kom in där på ålderomsen. Hon sa ju då när hon kom ifrån lasarettet och kom dit, så sa hon att det var därför vi ville ha mig till lasarettet, för det skulle få mig hit, sa hon. Men att sen sa hon aldrig det, med det var alltid bra. Och jag var hämterna, hon tog taxi hit ibland för att åka, och jag var hämterna ibland hon var här, och det var aldrig tal om att hon ville stanna här.
Förnöjsamhet var ju ofta de äldre människornas, åtminstone förr i tiden, det var ju det de hade att se fram emot. De var ju i regel väldigt förnöjsamma.
Ja. Anna Karlsson, hennes moster, förnöjsam människa som hon, det gav hon aldrig att leta upp för alla, för det var aldrig någon klagan om, det var aldrig sånt, de var aldrig så kallt eller de hade det aldrig så roligt, så det var ingen jämmer, utan det var bra alltid. För det är klart att de många gånger, hon var ju gammal och det enda hon kunde göra det var att hon skötte huset medan Alma var borta, och att hon hjälpte henne att spilta lite grann, men det blev ju ingen inkomst, utan de fick ju leva på det Alma tjäna. Hon hade underhållning av Spannarps församling då på 10 kronor i månaden. Och pengarna var ju mycket mer värda, men det var ju ändå ingenting. Och sen hade hon ju pension, men det var ju heller inte mycket.
Det här att stugan låg på allmänning, hon behöver inte betala någon slags arrende för det då? Eller hur fungerar
jo,
det?
Jo, det gjorde hon. Jag vet inte till att börja med vad hon betalade. Men på senare tid så betalade hon 10 kronor och vi betalade 5. Så det blev ju inte så mycket av det.
Nej, men det var ju ändå att pengarna skulle till naturligtvis.
Ja, ja.
För hennes del var det ju kanske
Vad som gjorde mycket, det var ju, det var ju andra tider då än nu. Hon gick ju bort och hjälpte folk med enhanda. På hösten i skörden så gick hon bort och hjälpte folk att ta upp. Och sen gick hon ju på många ställen, hjälpte till att tvätta och slakta också rätt mycket. Och det blev ju det att hon fick ju mat då. Hon kom ju aldrig hem, utan hon hade någonting. Mjölk köpte de ju aldrig, utan det fick hon ju var hon var. Hon hjälpte ju dem till Kaspers också. Var det så att mjölken tröt så gick hon nog dit och hämtade en. Men annars köpte hon ju ingen mjölk. Och bröd det fick hon nog rätt så mycket. Så det, men de bakar ju för all del här i den stora ugnen. Både bröd och kakor. Men till jul bakar de ju alltid. Men att mycket fick de ju, och sen när hon var borta och hjälpte till att slakta så fick hon ju alltid någon bit med sig hem, någon korv och så. Så det var ju sånt, hjälpte ju till mycket, annars hade det nog blivit rätt så bekymmersamt.
Det var ju vanligt att det gick till på det sättet, den där kontantinkomsten, den var ju nästan ingenting, dagspengarna.
Nej,
var
det var ju det.
vedervärdigt små och så fick. Ja, nu är det rätt länge som hembygdsföreningen har haft stugan här.
Ja, du Lennart, när var det den köptes? Det var väl 61?
Jag tror det var 61.
Ja, det var nog 61. Det stod inte... Det... Ja,
den första gästboken här, den började ju 1964.
Ja, men det var ju sen det var blivit gjort i år.
Ja, just det, alltså. Vi hade ju ett par år med att göra i år.
Ja.
Och det var alla hennes önskan att hembygdsföreningen skulle ta över det, vad jag har fattat. Bevara stugan som det var.
Ja, det kanske kan vara lite tvivelaktigt om det, för att jag la ju fram det. Men ja, det var ju inte ena sinne att komma härifrån. Men jag var i Holmen ett par gånger att du kan sälja stugan, du kommer inte dit mer. Och det är bara bekymmer för dig att ha den, du kan sälja den till hembygdsföreningen. Puh, sa hon. Du kan vända oss an till köpa och ha till arbetarbostad, och sa hon då. Det fick jag till svar. Så det var inte lätt att komma någon vart med det.
Men då var hon ju i och för sig inte emot på att sälja stugan. Eftersom hon ville sålt den till Vända hos Anders.
Ja, det svarar hon. Hon begrep nog att inte han ville köpa, men hon ville inte vara med den då. Och det var det inte sen heller. Men jag sa till Jakob Andersson på Ekeberg att du kunde vara i höll med Alma att hon säljer den stugan till hembygdsföreningen. Ja, det skulle han göra, men det blev aldrig av. Han, jag har hållit med ett par gånger, men det blev ingenting med det. Och jag visste ju att det var fler som var ute efter den, så att jag var lite rädd att inte det skulle gå att hembygdsföreningen fick den.
Var det folk utanför byn eller?
Ja, det var nog en av det, kanske mer än en som hade nog köpt den om de hade fått reda på. Men så kom och hade hon varit här, haft en taxi från Tåker och varit här och tittat till sina grejer här. Och Edith hade hon med henne då. Och då när hon kom hit så var det hål på taket där i halmen, så man kunde, om man tittar här i den lämmen där kan man se då hon rätt ut. Så sa hon, hade hon sagt till Edith då att nu förstår jag att det går inte längre, sådana, för att detta här klarar jag ju inte upp. Att jag ska ha täckt om här, det klarar jag ju inte upp. Jag kan ju inte vara med själv och det blir för dyrt av andra. Så ni kunde ta och köpa huset om, liksom. Och detta sa ju Edith till mig när jag kom hem från jobbet. Och när jag sa, det blir ju ingenting med det, men att... Där ska jag försöka ordna så att hembygdsföreningen kan få den. Men jag visste ju om detta här andra innan, så att jag tänkte att ifall att man kan ju aldrig vara säker på utan att hon kunde ha sagt någonting till en annan, så det hade kommit ut. Så jag, när jag hade ätit så körde jag till Ekeberg med samma och pratade med dem, både Anders och jag. Och de var ju intresserade av det. Men så sa jag så att de sa att de får ha styrelsesammanträde. Och ja, jag sa då får lägga snart och det får gå tyst i det också. Jag kan inte säga om det var på måndag eller tisdag, men de hade i alla fall styrelsesammanträde på torsdag. Och så sa jag att jag ska ställa om det om det är så att jag är med på allt, och det sa jag också att det är nog inget tvivel utan att de vill ha stugan, så, men de måste ha beslut på ett sammanträde. Och jag sa att i så fall så skriver jag det ut och då kan så kunde vilja vara hemma så att kunde komma hem. Men så vill, sa Jakob, att har du pratat med henne så kan inte du prata med henne om vad hon vill ha färden också. Ja, jag sa det kan jag göra, så jag körde ner kvällen efter och pratade med henne. Och ja, jag frågade vad hon vill ha färden, Anna, det vet jag inte vad jag ska ha färden. Ja, jag sa det för att bestämma, för ska hon skriva så får hon tvungen att ta reda på det. Men hon var ju med på att komma hem till vårat och skriva då på lördag. Ja, sa det för att du bestämma priset. Nej, så det vill jag inte göra. Ja, det hjälper ju inte utan jag sa, det är 1000 kronor, det leder inte av mig. Jo, det kan inte leda sådana delar för nöd. Nej, så jag har inte pratat med de andra om det, men att den risken tar jag, så att vi säger, vet du, led du av mig, så säger vi 1000 kronor. Jo, då delar du av mig. Och det var ju ingen som, den som var i styrelsen då, de var ju glada för. Ja, du var med faktiskt.
Ja, då.
Och det stämmer då?
Ja, visst gör det.
Men sen var det ju lite knivigare för att hon ville ju ha lite saker. Och det sa jag att hon var med och sa det för att ta nu. Innan det blev skrivet så jag var hemma, så var de här. Och hon plockade till sig. Han hade en kista här. Och så hade han en byrå. Och det tog jag på bilen och kört ner. Kista, den var tom så hemskt att det var fula linne. Men det sa de, hon hade en halvsyster var på begravningen, att den var tom. Hon skulle ta kistan, det är rent tom, men det var nästan ingenting i den. Och byrån vet ju inte vad som är heller, men det hade hon ju sålt.
Som har sålt det?
Ja.
Ja, du menar nu nere på
Sannagården
i Tvåkö, ja. Så det var inte tomt när det togs härifrån, utan det var...
Nej, det var det. Då var det mycket i det.
Ja.
Men det var ju linnet och sånt. Det, sen det som porslinet och det som är i den skänken, det sa jag till henne att det har du ju absolut ingen nytta av. Så att det fick jag övertala att Naomi, att hon skulle släppa till lika som... skolan, ja, de som står uppe på och de sakerna. För att det hade man nog velat plocka till sig en del, men jag tyckte att när det hade varit här så tyckte jag det kunde vara här också. För att det annars skulle det ge ut på andra, för hon hade ju ingen användning för det. Men hon var här ju sen ibland. De där små vasarna som är det, de ville hon ju ha sen. Men att jag fick övertala henne, så det blev inget med det.
Jag tror hon hade ett förbehåll att hon skulle få lov att komma hit och titta i stugan när hon ville sen.
Ja,
det hon orkar.
Ja, hon var här flera gånger.
Ja.
Ja, då har vi gjort den här dokumentationen ikväll, och med det så får vi ju tacka de medverkande här, i första hand då Anders och även Åke och Lennart, för det ni har hjälpt till med. Och vi hoppas väl att vi ska kunna bibehålla och bevara stugan i år framöver, precis som den har varit nu de sista. Och jag förstår här på resonemanget, så i varje fall en 130 år bör ju stugan vara i alla fall. Och den har ju nu varit i hembygdsföreningens ägo i ungefär i 21 år, för det var 1961 som föreningen övertog den.